From the conference center at Temple Square.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu lördagens eftermiddagsmöte under den 185:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Med tal av generalauktoriteter och generalämbetsmän. Musik under mötet får vi från en kör av primärbarn från stavar i Riverton, Utah.
As a public service by Bonneville Distribution.
Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet. President Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet, leder det här mötet.
Our dear brothers and sisters, dear friends.
Kära bröder och systrar, kära vänner. Vi välkomnar er till lördagens eftermiddagsmöte under den 185:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Thomas S. Monson som presiderar har bett mig att leda det här mötet. Vi hälsar alla välkomna som är närvarande eller som deltar via television, radio eller internet. Vi välkomnar likaså alla som ser de här mötena i stadscentrer i olika delar av världen dit konferensen överförs via satellit. Vi uppmärksammar generalauktoriteter och generalämbetsmän som är närvarande under hela konferensen. Musiken under det här mötet framförs av en kör av primärbarn från området Riverton, Utah under ledning av Emily Wadley med Linda Margetts och Bonnie Goodliff vid orgeln. Kören inleder mötet med att sjunga Beautiful Savior. Inledningsbön får vi sedan av äldste Terence M. Vinson i det 70-års kvorum. President Henry B. Iron, första rådgivare i första presidentskapet, framlänger sedan kyrkans generalämbetsmän och områdets 70 för röstning.
Yeah. Our dear heavenly Father,
vår kära himmelske Fader, vi samlar här som dina barn och runt hela världen för att vi känner din kärlek och vi älskar dig. Vi är tacksamma för vår profet Thomas S. Monson. Och vi känner honom och hans röst så väl. Och vi vet att han lyssnar på dina råd. Och vi är tacksamma för de som har blivit kallat som profet, säger uppenbarare. Och vi ber att de ska känna vårt kärlek och vårt stöd. Inte bara när vi räcker upp vår hand utan alltid i sin tjänst. Vi ber för de som kommer att tala idag och ber att de ska vara fyllda av anden. Vi ber att du hjälper oss att lyssna, att förstå och handla efter det som vi förstår genom anden idag. Detta är vår bön i din älskade sons Jesu Kristi namn. Amen.
Brothers and sisters, President Monson has asked.
Bröder och systrar, president Monson har bett att jag nu framlägger för er kyrkans generalauktoriteter, områdets 70 och biorganisationernas generalpresidentskap för er stöd. Det är föreslaget att vi stöder broder Thomas S. Monson som profet, siare och uppenbarare och president för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Henry Benyon Eyring som första rådgivare i första presidentskapet och Dieter Friedrich Uchtdorf som andra rådgivare i första presidentskapet. De som instämmer kan visa det. De som är emot, om någon, kan visa det. Röstningen har noterats. Det är föreslaget att vi stödjer Russell M. Nelson som president för de 12 apostlarnas kvorum och följande bröder som medlemmar av det kvorumet. Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson och som nya medlemmar av detta tolvskvorum, Ronald Rasband, Gary E. Stevenson och Dale D. Renlon. De som instämmer kan visa med uppräckt hand. Om någon är emot kan det visas. Röstningen har noterats. Det är föreslaget att vi stöder rådgivarna i första presidentskapet och de 12 apostlarnas kvorum som profeter, siare och uppenbarare. Alla som instämmer kan visa det. Om det är någon som är emot kan det visas. Röstningen har noterats. Och det är föreslaget att vi avlöser med de följande. Donald R. Rasband som medlem av de 70 och Elster Rennan som de första medlem i första kvorumet av de 70. De som kan instämma i röstningen av avlösningen och uppskattning kan visa det. Det är föreslaget att vi avlöser med för deras hängivna kännande äldste Don R. Clark som medlem i det 70s första kvorum, äldsterna Koichi Ayagi och Bruce R. Carlson som medlemmar i 70s andra kvorum och ger dem titeln generalauktoritet emeritus. De som vill instämma i vår tack för deras utmärkta tjänande kan nu visa det. Vi avlöser likaså Seri A. Kovalov som områdes 70. De som vill med oss vill visa sin uppskattning för hans kännande kan visa det. Vid detta tillfälle noterar vi att Brother John S. Tanner avlöst som första rådgivare söndagsskolans generalpresidentskap och Brother Devin G. Durant som andra rådgivare söndagsskolans generalpresidentskap. Och som tidigare tillkännagivits har Brother Tanner utnämnts till rektor för BYU Hawaii. Alla som vill instämma i vårt tack till dessa bröder för deras utmärkta tjänande och hängivenhet kan visa det. Broder Devin G. Durant har kallats som första rådgivare i söndagsskolans generalpresidentskap och broder Brian K. Ashton som andra rådgivare i söndagsskolans generalpresidentskap. Alla som instämmer kan visa det. De som är emot kan visa det. Det är föreslaget att vi stöder övriga generalauktoriteter, områdets 70 och bioorganisationernas generalpresidentskap som de nu är insatta. Alla som instämmer visar det. De som är emot, om någon, röstningen har noterats. Vi ber om de som är emot något av förslagen att kontakta sina stabspresidenter. Bröder och systrar, vi tackar för er tro och era böner till förmån för kyrkans ledare. Vi ber nu att de nya medlemmarna i de 12 apostlarnas kvorum att inta sina platser på förhöjningen. De får tillfälle att tala till oss imorgon förmiddag.
Thank you, President Eyring.
Tack, president Eyring. Vi välkomnar er bröder till Dunholms kvorum och erbjuder vår kärlek och vårt stöd. Vi ber för er och era familjer. Primärbarnens kör sjunger nu för oss ett medley av Sök, knacka och be och När Jesus gick bland oss. Efter sången har vi nöjet att höra från Elsen och Robert D. Hales och Jeffrey R. Holland i de 12 apostlarnas kvorum.
Much has been written and said about today's generation of young adults.
Mycket har skrivits och sagts om dagens generation unga vuxna. Forskning visar att många värjer sig för organiserad religion. Många är skuldsatta, arbetslösa. En majoritet tycker om äktenskapets idé, men många tvekar att ta steget. Ett växande antal vill inte ha barn. Utan evangeliet och inspirerad vägledning vandrar många på främmande vägar och går vilse. Lyckligtvis ligger unga vuxna medlemmar i kyrkan efter i de här oroande trenderna, delvis därför att vi välsignats med evangeliets plan. Den planen innefattar att hålla fast vid ledstången av järn, att hålla sig till Guds ord och hans profeters ord. Vi behöver gripa fastare tag i ledstången som leder oss tillbaka till honom. Nu är det dags för oss alla att välja. När jag som pojke var på väg att göra ett illa övervägt val sa min far ibland: Robert, räta upp och flyg rätt. Ni har varit där. På samma tydliga sätt vill jag tala särskilt till er, våra ädla unga vuxna. För min själ gläds åt att tala tydligt så att vi kan få kunskap. Ni lever i en kritisk tid av era liv, de val ni gör. Missionstjänst, utbildning, äktenskap, karriär och tjänande i kyrkan formar er eviga bestämmelse. Det betyder att ni alltid måste vara förutseende och se mot framtiden. Som pilot i flygvapnet lärde jag mig den här principen. Flyg aldrig medvetet in i ett åskväder. Flyg runt det. Istället, ta en annan väg eller vänta på att stormen ska dra bort innan du landar. Älskade unga vuxna bröder och systrar, jag vill hjälpa er att flyga rätt i de sista dagarnas annalkande stormar. Du är piloten. Ditt ansvar är att tänka på följderna av varje val. Fråga dig själv: om jag gör det här valet, vad är det värsta som kan hända? Dina rättfärdiga val hindrar dig från att komma ur kurs. Tänk på det. Om du väljer att inte dricka alkohol, kan du inte bli alkoholist. Om du väljer att inte skuldsätta dig, undviker du risken att gå i konkurs. Ett av syftena med skrifterna är att visa oss hur rättfärdiga människor reagerar på frestelser och ondska. De undviker dem. Josef flydde från Potifars hustru. Lehi tog sin familj och lämnade Jerusalem. Maria och Josef flydde till Egypten för att undkomma Herodes onda plan. Vid varje tillfälle varnade vår himmelske fader dessa troende. På liknande sätt hjälper han oss veta om vi ska slåss, fly eller följa med strömmen när våra omständigheter skiftar. Han talar till oss genom bön. Och när vi ber ger han levande profeter, skrifterna, patriarkaliska välsignelser, råd från inspirerade föräldrar, prästadens ledare, biorganisationens ledare och framförallt genom andens milda, stilla röst. Herren håller alltid sitt löfte: jag ska leda er. Frågan är bara, låter vi honom leda oss? Lyssnar vi till hans röst och till hans tjänares röst? Jag vittnar om att när du är där för Herren är han där för dig. Om du älskar honom och håller hans bud är hans ande hos dig och vägleder dig. Förlita dig på den ande som leder till att göra gott. Härigenom ska du lära känna allt som hör rättfärdigheten till. Med de principerna som grund får jag ge några praktiska råd. Många i er generation ställs inför förkrossande skulder. När jag var ung vuxen var min statspresident investerare på Wall Street. Han lärde mig: du är rik om du kan leva lyckligt inom dina tillgångar. Hur gör man det? Betala ditt tionde och spara sen. När du tjänar mer, spara mer. Tävla inte med andra om att ha dyra leksaker. Köp inte sånt som du inte har råd med. Många unga vuxna i världen skuldsätter sig för att få en utbildning, bara för att upptäcka att kostnaden för skolgången är högre än vad de kan betala tillbaka. Sök stipendier, anslag, skaffa deltidsarbete om möjligt för att bidra till kostnaderna. Det här kräver en del uppoffringar, men det hjälper dig att lyckas. Utbildning förbereder dig för bättre anställningsmöjligheter. Den placerar dig i ett bättre läge att kunna tjäna och välsigna människor omkring dig. Den sätter dig på vägen till livslångt lärande. Den stärker dig i kampen mot okunnighet och villfarelse. Som Joseph Smith lärde, kunskap gör slut på mörker, ovisshet och tvivel. Ty sådant kan inte existera där kunskap finns. I kunskap ligger makt. Att vara lärd är bra om man hörsammar Guds råd. Utbildning förbereder dig för vad som väntar, inklusive äktenskap. Återigen får jag tala tydligt. Vägen som leder till äktenskap går genom den terräng som kallas dating. Dating ger möjlighet till långa samtal. När ni dejtar, lär allt ni kan om varandra. Lär känna varandras familjer när det är möjligt. Är era mål förenliga? Delar ni samma känslor för buden, frälsaren, prästadömet, templet, föräldraskap, ämbeten i kyrkan och att tjäna andra? Har ni sett varandra under stress, reagerar på framgång och misslyckande, står emot ilska och handskas med bakslag? Drar personen du dejtar ner andra eller bygger upp dem? Är hans eller hennes inställning, språk och uppförande något som du vill leva med varje dag? Med detta sagt, ingen av oss gifter sig med fullkomlighet. Vi gifter oss med potential. Rätt äktenskap handlar inte om bara vad jag vill. Det handlar också om vad hon vill och behöver att jag är. För att tala tydligt, var snäll och dejta inte genom hela 20-årsåldern bara för att ha roligt och därmed fördröja äktenskapet till förmån för andra intressen och aktiviteter. Varför då? Eftersom dejting och äktenskap inte är slutmål. De är porten till den plats du slutligen vill komma till. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Ditt ansvar nu är att vara värdig den person som du vill gifta dig med. Om du vill gifta dig med en sund, attraktiv, ärlig, glad, hårt arbetande, andlig person, var en sån person. Om du är den personen och du än inte har gift dig, ha tålamod. Vänta på Herren. Jag vittnar om att Herren känner dina önskningar och älskar dig för din trofasta hängivenhet mot honom. Han har en plan för dig. Om det är i detta liv eller nästa, lyssna till hans ande. Försök inte att ge Herren råd, utan ta emot råd ur hans hand. I det här livet eller nästa, hans löften blir uppfyllda. Om du är redo skall du inte frukta. Om du inte har överflödande tillgångar, oroa dig inte. En underbar medlem i kyrkan sa nyligen till mig: Jag fostrade inte mina barn med pengar, utan med tro. Någonting att tänka på. Börja utöva tro i alla delar av ditt liv. Om du inte gör det kommer du att drabbas av vad jag skulle kalla trosförtvining. Den styrka du behöver för att utöva din tro förtvinar eller försvagas. Så utöva din tro varje dag och du kommer att växa dig starkare och starkare, fastare och fastare i tron på Kristus. För att vara redo för äktenskap, se till att du är värdig att ta sakramentet och inneha en tempelrekommendation. Besök templet regelbundet. Tjäna i kyrkan. Förutom ämbeten i kyrkan, följ frälsarens exempel. Han som helt enkelt gick omkring och gjorde gott. Men du kanske har allvarliga frågor om de val du har framför dig. När jag var ung vuxen sökte jag råd från mina föräldrar, från trofasta pålitliga rådgivare. En var en prästadomsledare, en annan en lärare som trodde på mig. Båda sa till mig, om du vill ha mitt råd, var redo att följa det. Jag har förstått vad det betydde. Välj under bön mentorer som månar om din andliga välfärd. Var försiktig med att ta råd från dina jämnåriga kamrater. Om du vill ha mer än du nu har, sträck dig uppåt, inte tvärs över. Kom ihåg att ingen kan sträcka sig uppåt åt dig. Endast din tro och dina böner kan få dig att lyfta dig själv uppåt och åstadkomma en mäktig hjärtats förändring. Endast din beslutsamhet att vara lydig kan förändra ditt liv. Tack vare frälsarens försoningsoffer för dig finns kraften inom dig. Du har din fria vilja. Och om du har ett starkt vittnesbörd, om du är lydig och kan följa anden. Nyligen sa en ung vuxen filmskapare att han kände sig som en del av en generation av förlorade söner. En generation som söker hopp och glädje och tillfredsställelse, men som letar på helt fel ställen och på fel sätt. I frälsarens liknelse om den förlorade sonen hade sonen många välsignelser som väntade på honom. Men innan han kunde göra anspråk på dem var han tvungen att se över sitt liv, sina val och sina omständigheter. Undret som sedan skedde beskrivs i skrifterna med enkla ord. Han kom till besinning. Får jag uppmana dig att komma till besinning? I kyrkan, när viktiga beslut måste fattas, håller vi ofta rådsmöten. Familjeråd har ett liknande syfte. Och du kan ha vad jag kallar ett personligt rådsmöte. Be, tillbringa lite tid för dig själv. Tänk på vad som ligger framför dig. Fråga dig själv, vilka områden i mitt liv vill jag stärka så att jag kan stärka andra? Var vill jag vara om ett år? Om 2 år? Vilka val behöver jag göra för att komma dit? Och kom ihåg att det är du som är piloten. Det är du som bestämmer. Jag vittnar om att när du kommer till besinning kommer din himmelske fader till dig med den heliga andens tröstande hand, leder han dig då framåt. Jag bär mitt vittnesbörd om att Gud lever. Jag bär mitt särskilda vittnesbörd om att frälsaren älskar dig. Skall vi inte fortsätta i hans stora sak? Gå framåt och inte bakåt. När du följer honom stärker och stöder han dig. Då för han dig till ditt himmelska hem i Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, Elder Hales. You're remarkable.
Tack, Elder Hales. Du är underbar. Och låt mig instämma tillsammans med er i att välkomna Elder Raspund och Elder Stevens som nya auktoriteter till den mest fantastiska ämbete de kan någonsin föreställa sig. I profetierandet om Jesu Kristi rena kärlek så berättade Jesaja, det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor han tog på sig. Jesus kom till världen för att bära världens synder. Både forntida och nutida skrifter vittnar om att han återlöste dem och lyfte dem och bar dem i alla forna dagar. En kär psalm vädjar med oss: hör din förlossares röst så kär. Bära, burit, förlossning. Detta är mäktiga, inspirerande messianska ord. De ger löftet om att tryggt komma från där vi är till där vi behöver vara, men inte kan komma utan hjälp. Orden för också tankarna till börda, kamp och utmattning. Ord som väl beskriver hans mission, han som till ett ohyggligt pris lyfter upp oss när vi har fallit, bär oss framåt när vår styrka är borta, för oss i trygghet hem när tryggheten tycks utom räckhåll. Min fader sände mig, sa han, för att jag skulle kunna lyftas upp på korset. För att människorna, liksom jag hade lyfts upp, på samma sätt skulle lyftas upp till mig. Men ni har kanske i de här orden upptäckt en annan aspekt av mänskligt arbete där vi också kan tillämpa orden bära, burit och förlossning. Som Jesus sa till Johannes under försoningen, säger han till oss alla: se din mor. Idag förkunnar jag från denna talarstol det som sagts tidigare, att ingen kärlek i dödligheten kommer närmare Jesu Kristi rena kärlek än den osjälviska kärlek som en hängiven mor hyser för sitt barn. När Jesaja talade om Messias och ville förklara Jehovas kärlek använde han bilden av en mors hängivenhet. Kan då en mor glömma sitt barn, frågar han. Omöjligt, menar han, men inte lika omöjligt som tanken att Kristus ska glömma oss. Detta slags resoluta kärlek är tålig och god, söker inte sitt utan fördrar allting, tror allting, hoppas allting och uthärdar allting. Mest uppmuntrande av allt, den upphör aldrig. Ty bergen ska vika undan och höjderna tas bort, säger Jehova. Men min godhet ska inte vika ifrån dig. Likadant säger våra mödrar. Ni förstår, det är inte bara att de bär oss. De fortsätter att uthärda oss. Det är inte bara bärandet före födseln, utan det livslånga bärandet som gör moderskapet till en så häpnadsväckande prestation. Det finns naturligtvis hjärtskärande undantag, men de flesta mödrar vet intuitivt, instinktivt, att detta är ett heligt förtroende av högsta slag. Den här insiktens börda kan, särskilt på unga mödrars axlar, kännas överväldigande. En underbar ung mor skrev nyligen till mig, och jag läser från hennes brev. Hur är det möjligt att en människa kan älska ett barn så högt att hon villigt avstår från en stor del av sin frihet för det? Hur kan en jordisk kärlek vara så stark att man frivilligt underkastar sig ansvar, sårbarhet, ängslan och hjärtesorg och hela tiden kommer tillbaka efter mer? Vilket slags dödlig kärlek kan få en att känna när man en gång har ett barn att ens liv aldrig, aldrig mer blir ens eget. Moderkärleken, säger hon, måste vara gudomlig. Det finns ingen annan förklaring för sådana känslor. Det mödrar gör är en ytterst viktig del av Kristi verk, avslutar hon. Den insikten borde räcka för att vi ska förstå att den kärlekens inverkan växlar mellan outhärdlig och enastående, om och om igen. Tills vi i och med tryggheten och frälsningen av det sista barnet på jorden kan säga med Jesus: Fader, jag har fullbordat det verk som du har gett mig att utföra. Med den vältaligheten i detta brev ännu i minnet så vill jag berätta om tre upplevelser som återspeglar mödrars majestätiska inflytande som jag har sett i min verksamhet under bara de senaste veckorna. Min första redogörelse är ett varnande exempel som påminner oss om att alla moderliga insatser inte får ett lyckligt slut, i alla fall inte på en gång. Den påminnelsen fick jag under ett samtal med en älskad vän som jag känt i över 50 år. Han låg på sin dödsbädd, fjärran från den kyrka som han i hjärtat visste var sann. Hur jag än försökte trösta honom så kunde jag inte på något sätt ge frid till honom. Och till slut så berättade han varför. Jeff, sa han, hur smärtsamt det än blir att för mig att stå inför Gud, så kan jag inte uthärda tanken på att stå inför min mor. Evangeliet och hennes barn betyder allt för henne. Jag vet att jag har krossat hennes hjärta. Och den känslan krossar mitt hjärta. Jag är fullkomligt säker på att när han gick över till andra sidan så tog hans mor emot honom med öppna, kärleksfulla armar. För det är det som föräldrar gör. Men varningen i berättelsen är att ett barn kan krossa sin mors hjärta. Även här finns det en likhet med det gudomliga. Jag behöver inte påminna er om att Jesus dog med krossat hjärta. Ett som var slitet och utmattat av att bära världens synder. Så i frestelsens stund må vi se vår mor och vår frälsare och bespara dem båda sorgen över våra synder. För det andra talar jag om en ung man som kom ut på missionsfältet värdig, men som av eget val återvände hem i förtid på grund av dragning till egna könet och trauma som han upplevde i det avseendet. Han var fortfarande värdig, men hans tro var på krisnivå. Hans känslomässiga börda blev allt tyngre och hans andliga smärta blev allt djupare. Han växlade mellan att vara sårad, förvirrad, arg och tröstlös. Hans missionspresident, hans stavspresident och biskop tillbringade oräkneliga timmar sökande och gråtande och välsignande honom och höll honom kvar. Men mycket av hans sår var så personliga att han undanhöll dem åtminstone till en del för dem. Den älskade fadern i den här berättelsen utgöt hela sin själ för att hjälpa sitt barn. Men hans mycket krävande arbete gjorde att själens långa mörka nätter ofta drabbade den här pojken och hans mor ensamma. Dag och natt, i veckor, sen i månader, som sen blev till år, sökte de helande tillsammans. Genom tider av bitterhet, mest hans men ibland hennes, och ständig rädsla, mest hennes men ibland hans, så bar hon, och där har vi det vackra, tunga ordet igen, bar för sin son sitt vittnesbörd om Guds kraft, hans evangelium, hans kyrka, men särskilt om hans kärlek till just det här barnet. I samma andetag vittnar hon också om sin egen kompromisslösa, odödliga kärlek till honom. För att föra samman dessa två absolut nödvändiga pelarna till själva hennes tillvaro, Jesu Kristi evangelium och hennes familj, så utgöt hon oupphörligt sin själ i bön. Hon fastade och grät. Hon grät och fastade och lyssnade och lyssnade igen, medan hennes son gång på gång berättade hur hans hjärta var på väg att brista. Så bar hon honom återigen. Men den här gången var det inte i 9 månader. Den här gången tänkte hon att kampen genom hans förtvivlans landskap skulle ta en evighet. Men med Guds nåd, med hennes egen viljestyrka och med hjälp av 20-tals ledare i kyrkan, vänner, släktingar och yrkesmän, så har denna bedjande, vädjande mor sett sin son komma hem till det utlovade landet. Sorgligt nog så erkänner vi att en sådan välsignelse inte, eller åtminstone inte än, kommer till alla föräldrar som ängslas över sina barns olika omständigheter. Men här fanns det hopp. Och den här pojkens sexuella läggning ändrade sig genom ett under, och ingen trodde heller att det skulle göra det. Men lite i taget så förändrades hans hjärta. Han började komma tillbaka till kyrkan. Han valde att ta del av sakramentet, villigt och värdigt. Han fick återigen en tempelrekommendation och accepterade ett kall att vara lärare i morgonseminariet, där han hade underbar framgång. Och nu, efter 5 år, har han på egen begäran och med kyrkans hjälp kommit tillbaka till missionsfältet för att fullgöra det tjänande som han lovade Herren. Jag har gråtit över den här unge mannens mod, hans integritet och hans beslutsamhet att arbeta sig igenom allt och behålla sin tro. Han vet att han har mycket att tacka för till så många. Men han vet att han allra mest bör tacka 2 messianska varelser i hans liv. 2 som födde och bar honom, som kämpande gick igenom förlossningen för hans skull. Hans frälsare Jesus Kristus och hans beslutsamma, återlösande, absolut helgonlika mor. Till sist. Detta från återinvigningen av templet i Mexico City för bara 3 veckor sedan. Det var där tillsammans med president Eyring som jag såg vår älskade vän Lisa Tuttle Piper stå i det stämningsfulla invigningsmötet. Men hon stod med svårighet. För med ena armen höll hon upp sin älskade men svårt handikappade dotter Dora, som är här tillsammans med oss idag. Med den andra armen försökte hon styra Doras funktionshindrade högra hand, så att denna handikappade men evigt dyrbara Guds dotter kunde vifta med en vit näsduk och med obegripliga men trosfyllda grymtningar som bara hon själv och änglarna kunde förstå. Hosianna. Hosianna. Hosianna till Gud och Lammet. Till alla mödrar överallt. Forntida, nutida eller framtida, säger jag. Tack. Tack för att ni har burit och fött. För att ni har format själar. För att ni har byggt karaktärer. Och för att ni har visat Kristi rena kärlek. Till moder Eva, Sara, Rebecka och Rakel. Till Maria av Nazaret. Och till en moder i himlen säger jag tack för er avgörande roll i att uppfylla evighetens avsikter. Till alla mödrar i varje omständighet, också de som har det svårt. Och alla kommer att få göra det, säger jag. Ha frid. Tro på Gud och er själva. Ni klarar er bättre än vad ni tror. Ni är faktiskt frälsare på Sions berg. Och precis som den mästare som ni följer, så upphör er kärlek aldrig. Jag kan inte ge någon en större hyllning än så. I Jesu Kristi namn. Amen.
Brothers and sisters, after the singing of the congregation, we will hear from elders Bradley D.
Bröder och systrar, på eftersången kommer vi att höra både Foster, Montoya och Stanfield. Och nu på körledarens tecken sjunger de församlade tillsammans med kören Kom, följ mig, nummer 79 i Svenska psalmboken.
This is the 185th semi-annual general.
Detta är den 185:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Thank you. Thank you to this beautiful choir. It's to the children of the church.
Tack till den här fantastiska kören. Det är till barnen som jag skulle vilja tala till idag. Bröder och systrar, vi ligger i strid med världen. I det förflutna har världen tävlat om våra barns energi och tid. Idag kämpar den om deras identitet och sinnen. Många högljudda och framträdande röster försöker definiera vilka våra barn är och vad de bör tro på. Vi får inte låta samhället ge våra barn en makeover till världens avbild. Vi måste vinna den här striden. Allting beror på det. Kyrkans barn sjunger en sång som lär dem om vilka de verkligen är. Jag är Guds lilla barn. Han har satt mig här. Han givit mig ett jordiskt hem med far och mor så kär. Sedan vädjar barnen till oss. Led mig, stöd mig, gå bredvid mig. Och innan tiden flyr förbi, lär mig förstå hans ord. President Russell M. Nelson lärde oss under förra generalkonferensen att från och med nu måste vi utöva avsiktligt föräldraskap. Det här är svåra tider. Men den goda nyheten är att Gud visste att det skulle vara så. Och han har gett oss råd i skrifterna så att vi ska kunna veta hur vi ska kunna hjälpa våra barn och barnbarn. I Mormons bok visade sig frälsare för nefiterna. Han samlade de små barnen runt omkring sig. Han välsignade dem, bad för dem och grät över dem. Sedan sa han till föräldrarna, se era små. Vi behöver titta och se. Vad var det Jesus ville att vi skulle se hos sina små? Vill han att de skulle få en glimt av sina barns gudomliga potential? När vi tittar på våra barn och barnbarn, vad vill frälsarna att vi ska se hos dem? Inser vi att våra barn är den största gruppen undersökare i kyrkan? Vad måste vi göra för att de ska vara varaktigt omvända? I Matteus lär oss frälsaren om varaktig omvändelse. En stor skara hade samlats vid Galileiska sjön för att lyssna på hans undervisning. Han kände att de inte förstod hans budskap, så han fortsatte undervisa med hjälp av en liknelse. Vid ett tillfälle berättade Jesus om att så frön, liknelsen om såningsmannen. När han förklarade den för lärjungarna och i slutändan till oss, sa han: när någon hör budskapet om riket men inte förstår det, kommer en onde och rycker bort det som har blivit sått i hans hjärta. Budskapet till föräldrar är tydligt. Det är skillnad mellan att höra och att förstå. Om våra barn bara hör men inte förstår evangeliet, då är dörren öppen för Satan att ta bort dessa sanningar från deras hjärtan. Men om vi hjälper dem att få sina rötter att växa till djup omvändelse, då när dagens hetta kommer, när livet blir tufft och det blir det, kan Jesu Kristi evangelium ge dem något inifrån som inte kan påverkas utifrån. Hur kan vi försäkra oss om att dessa kraftfulla sanningar inte bara går in genom ena örat och ut genom det andra? Det räcker nog inte att bara höra orden. Vi vet att alla ord inte är statiska. Ibland ser vi våra ord och de hör sina ord. Ni kanske säger till era små barn, du låter som en trasig grammofonskiva. Då svarar de nog, pappa var en grammofonskiva. Vår himmelske fader vill att vi ska lyckas. För när allt kommer omkring var de hans barn innan de blev våra. Som föräldrar i Sion har ni fått en helig andens gåva. När ni ber om vägledning visar han er allt vad ni bör göra. När ni undervisar era barn. När ni utvecklar er undervisning. Överför den heliga andens kraft, ordet, till människobarnens hjärtan. Jag kan inte tänka mig på ett bättre exempel på att hjälpa någon förstå en berättelse om Helen Keller. Hon var blind och döv och hennes värld var mörk och tyst. En lärare vid namn Ann Sullivan kom för att hjälpa henne. Hur skulle ni undervisa ett barn som varken kunde se eller höra er? Under en lång tid kämpade Ann med att få kontakt med Helen. En dag tog hon med henne ut till vattenpumpen. Hon höll Helens händer under öppningen och började pumpa vatten. Ann bokstaverade sedan ordet V-A-T-T-E-N i Helens andra hand. Ingenting hände. Så hon försökte en gång till. V-A-T-T-E-N. Helen kramade Anns hand. För hon hade börjat förstå. Innan kvällen kom hade hon lärt sig 30 ord. Inom några månader hade hon lärt sig 600 ord och kunde läsa blindskrift. Helen Keller tog senare examen från college och hjälpte till att förändra världen för människor som varken kunde se eller höra. Det var ett under, och hennes lärare var den som åstadkom undret. Precis som ni föräldrar kan göra. Jag såg resultatet efter en annan stor lärare medan jag var president för en stav för ensamstående vuxna i BYU Idaho. Den upplevelsen förändrade mitt liv. En tisdagkväll intervjuade en ung man som heter Pablo. Han var från Mexico City och ville gå på mission. Jag ställde frågor om hans vittnesbörd och om hans önskan att tjäna. Hans svar på mina frågor var perfekta. Sedan frågade jag om hans värdighet. Hans svar var exakta. Faktum är att hans svar var så bra att jag undrar, han kanske inte förstår vad jag frågar honom. Så jag formulerade om frågorna och kom fram till att han visste exakt vad jag hade frågat och var helt ärlig. Jag var så imponerad av den unge man att jag frågade honom, Pablo, vem är det som hjälpte dig komma till den här punkt i livet när du vandrar så rättrådigt inför Herren? Han svarade, min pappa. Jag svarade, Pablo, berätta för mig hur det gick till. Pablo fortsatte, när jag var 9 tog min pappa mig åt sidan och sa, Pablo, jag har också varit 9 år. Låt mig nämna några saker som du kan stöta på. Du kommer att se folk som fuskar i skolan. Du kommer kanske att umgås med människor som svär. Du kommer troligen dagar när du inte vill gå till kyrkan. När det händer, eller något annat som du tycker är jobbigt, vill jag att du kommer att prata med mig, så hjälper du att klara av det. Och sedan berättar jag vad som kommer sen. Så Pablo, vad berättade när du hade fyllt 10? Jo, han varnade mig för pornografi och vulgära skämt. Och när det var, vad hände när du var 11, frågade jag. Han varnade mig för sånt som skulle kunna göra mig beroende och påminner mig om att använda min handlingsfrihet. Här fanns en far som år efter år, bud på bud, lite här och lite där, hjälpte sin son att inte bara höra utan också förstå. Pablos far visste att barn lär sig när de är redo att lära, inte bara när vi är redo att undervisa dem. Jag var stolt över Pablo när vi sände in hans missionärsansökan den kvällen, men jag var ännu stoltare över Pablos pappa. När jag körde hem den kvällen frågade jag mig själv, vad för slags far kommer Pablo bli? Och svaret var kristallklart, han kommer bli precis som sin pappa. Jesus sa, sonen kan inte göra något av sig själv utan endast det han ser fadern göra. Det är mönstret för hur vår himmelske fader välsignar sina barn från generation till generation. När jag fortsatte att tänka på min upplevelse med Pablo kände jag mig sorgsen över att mina 4 döttrar var vuxna och att de 9 barnbarnen jag då hade inte bodde i närheten. Sen kom tanken, hur kan jag hjälpa dem på samma sätt som Pablos far hjälpte honom? Har det gått för lång tid? När jag uppsände en bön i mitt hjärta viskade anden denna viktiga sanning. Det är aldrig för tidigt och det är aldrig för sent för att börja denna viktiga process. Jag förstod med en gång vad det innebar. Jag kunde knappt vänta tills jag kom hem och jag bad min hustru Cheryl ringa våra barn och berätta för dem att vi började läsa på dem. Jag hade något väldigt viktigt att säga dem. Min iver skrämde dem lite. Vi började med vår äldste dotter och hennes man och jag sa, din mor och jag vill att ni ska veta att vi har varit i er ålder en gång. Vi var 31 och hade en liten familj. Vi har en aning om vad ni kan ställa sig inför. Kanske en ekonomisk utmaning eller ett hälsoproblem. Kanske prövar sig tro. Livet kanske inte helt enkelt överväldigar er. Och när det händer vill jag att ni talar med oss, så hjälper vi er att klara av det. Vi vill inte tränga oss på, men vi vill att ni ska veta att vi alltid är på er sida. Nu när vi är tillsammans vill jag berätta för er om en intervju som jag just haft med en ung man som heter Pablo. Efter berättelsen sa jag, vi vill inte att ni ska gå miste om möjligheten att hjälpa era barn och våra barnbarn förstå dessa viktiga sanningar. Bröder och systrar, jag inser nu tydligare vad Herre förväntar sig att jag som far och morfar ska göra för att upprätta en process som hjälper min familj att inte bara höra utan också förstå. Allt eftersom jag blir äldre tänker jag ofta på dessa ord. O tid, fly tillbaks till förr är du snäll och låt dem vara mina små barn bara för en kväll. Jag vet att vi inte kan gå tillbaka i tiden, men detta vet jag nu. Det är aldrig för tidigt och det är aldrig för sent att leda, stödja och gå bredvid våra barn. För familjen är evig. Det är mitt vittnesbörd att vår himmelske fader älskar oss så mycket att han sände sin enfödde son att leva ett jordiskt liv så att Jesus skulle kunna säga till oss: jag har varit där du är. Jag vet vad som händer det här näst och jag hjälper dig igenom det. Jag vet att han gör det i Jesu Kristi namn. Amen.
During the course of life we are tested.
Under livets gång prövas och frestas vi. Vi har också möjligheten att utöva vår handlingsfrihet och hjälpa varandra. De här sanningarna är en del av vår himmelske faders underbara och fullkomliga plan. President John Taylor lärde: jag hörde profeten Josef säga när han vid ett tillfälle talade till de 12: ni kommer att behöva utstå alla slags prövningar, och det är lika nödvändigt för er att bli prövade som det var för Abraham och andra Guds män. Och, sa han, Gud kommer att söka upp dig. Han kommer att ta tag i dig och vrida om dina hjärterötter. När vi har nått ansvarighetsåldern så drabbar prövningar och frestelser oss alla. Ibland kan de bli tunga bördor, men de ger oss också styrka och tillväxt när vi framgångsrikt övervinner dem. Som tur är så behöver vi inte bära de här bördorna själva. Alma sa: ni önskar komma in i Guds folla och kallas hans folk och är villiga att bära varandras bördor så att de kan bli lätta. De här orden antyder att vi har ett ansvar att hjälpa varandra. Det ansvaret kan komma från en kallelse i kyrkan, en uppgift, ett vänskapsförhållande eller som en del av vår gudomliga plikt som föräldrar, makar eller familjemedlemmar. Eller kanske helt enkelt för att vi är en del av Guds familj. Jag ska belysa 4 sätt som våra bördor lättas på när vi hjälper varandra. 1. Frälsaren sa: om någon tvingar dig att gå med en mil, gå 2 mil med honom. Vi har till exempel blivit ombedda att besöka templet så regelbundet som våra egna omständigheter tillåter. Tempelbesök kräver uppoffringar av tid och resurser, speciellt för dem som måste resa långt. Ändå så kan den uppoffringen anses vara en del av den första milen. Vi börjar gå den andra milen när vi börjar förstå orden hitta, ta och undervisa, där vi söker efter och förbereder våra förfäders namn för tempelförrättningar, när vi hjälper till att indexera, när vi verkar som tempeltjänare och när vi eftersträvar att på olika sätt hjälpa andra människor ha meningsfulla upplevelser i templet. När jag verkade som områdes 70 så deltog en av stavarna i mitt råd en lång tempelresa. Templet som medlemmarna besökte är litet och tyvärr fanns det flera medlemmar som trots sin 12 timmars långa resa inte kunde komma in i templet eftersom det var fullt den dagen. Några dagar efter den här resan så besökte jag den här staven och frågade presidenten om jag kunde få prata med några av de medlemmarna som inte fick besöka templet den dagen. En av bröderna som jag besökte sa: oroa dig inte, äldste Montoya. Jag var vid Herrens hus. Jag satt på en bänk i trädgården och begrundade förrättningarna. Och så erbjöds jag möjligheten att få komma in. Men istället så överlät jag min plats till en annan bror som hade kommit till templet för första gången för att beseglas till sin hustru. Han fick min plats. De hade då möjlighet att gå på 2 sessioner den dagen. Herren känner mig. Han har välsignat mig. Och allt det som det ska. 2. Le. Den här lilla handlingen kan hjälpa dem som är överväldigade eller betyngda. På prästerumsmötet under generalkonferensen i april så satt jag på förhöjningen bland de 5 nyligen kallade generalauktoriteterna. Vi satt där systrarna i biorganisationernas presidentskap sitter nu. Jag kände mig väldigt nervös och överväldigad av mitt nya kall. Och när vi sjöng mellansalmen så fick jag en stark känsla av att någon tittade på mig. Jag tänkte för mig själv, det finns över 20 000 personer i den här byggnaden och de flesta av dem är vända hitåt. Det är klart att någon tittar på mig. Men när jag fortsatte sjunga fick jag återigen den här starka känslan av att någon tittade på mig. Jag tittade bort mot raden där de 12 apostlarna satt och såg att president Russell M. Nelson hade vänt sig helt om i sin stol och tittade mot platsen där vi satt. Jag fångade hans blick och han gav mig ett stort leende. Det leendet gav mitt överväldigade hjärta frid. Efter sin uppståndelse så besökte Jesus Kristus sina andra får. Han kallade och ordinerade 12 lärjungar och med den nya myndigheten betjänade de folket. Herren Jesus Kristus själv stod bland dem och Herren bad dem knäböja i bön. Jag är inte säker på om de nyligen ordinerade 12 lärjungarna kände sig överväldigade av sina kall. Men i skrifterna så står det: och det hände sig att Jesus välsignade dem medan de bad till honom. Och hans ansikte log mot dem. Och hans ansiktes ljus lyste över dem. Under den förra generalkonferensen så lättade ett leende mina bördor på ett omedelbart och enastående sätt. För det tredje, uttryck medkänsla med andra. Om du är en prästernas bärare, var snäll och använd din kraft till förmån för Guds barn och välsigna dem. Ge tröstande och stöttande ord till människor som lider eller har det svårt. Nummer 4. Hörnstenen i Guds plan är Herren Jesu Kristi försoning. Åtminstone en gång i veckan så bör vi, liksom president Joseph Smith, meditera över den stora och underbara kärlek som Fadern och Sonen visade genom att låta återlösaren komma till världen. När vi inbjuder andra att komma till kyrkan och värdigt ta del av sakramentet så blir det möjligt för fler av vår himmelska faders barn att begrunda försoningen. Och om vi inte är värdiga så kan vi omvända oss. Kom ihåg att den högste son steg ner under allt och tog på sig våra förseelser, synder, överträdelser, sjukdomar, smärtor, prövningar och vår ensamhet. I skrifterna står det: han steg upp i höjden på samma sätt som han också steg ned under allt, i det att han förstod allt. Det spelar ingen roll vad vi kämpar med själva. Om det är sjukdomar eller utdragen ensamhet. Eller om vi utsätts för motståndarens frestelser och prov. Den gode herden är där. Han kallar oss vid namn och säger: kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Jag vill sammanfatta de här 4 punkterna. För det första, gå den andra milen. För det andra, le. Ditt leende kommer att hjälpa andra. För det tredje, uttryck medkänsla. Och för det fjärde, inbjud andra till kyrkan. Jag bär mitt vittnesbörd om frälsaren. Jesus är Kristus, den levande Gudens son, och han lever. Jag vet att han med all sin kraft upprätthåller Faderns plan. Jag vet att president Thomas S. Monson är en levande profet. Han innehar alla nycklar för att framgångsrikt utföra Guds verk på jorden. Jag vet att vi som vår himmelska faders barn kan hjälpa varandra i våra prövningar och frestelser. I Jesu Kristi namn. Amen.
Not long ago, my wife and I decided that we should more fully.
För inte så länge sedan bestämde min fru och jag oss för att vi borde uppleva skönheten i ett område som ligger nära vårt hem i nordvästra Montana. Vi bestämde oss för att ta våra cyklar till Hiawatha-leden, en nedlagd järnvägsled som korsar de vackra klippiga bergen mellan Montana och Idaho. Vi såg fram emot en trevlig dag med goda vänner och vacker natur. Vi visste att turen längs den drygt 2 mil långa leden skulle ta oss till broar över djupa klyftor och långa tunnlar genom de otillgängliga bergen. Så vi förberedde oss med lampor på både hjälmar och cyklar. De som gjort turen före oss varnade för att tunnlarna var mörka och att vi behövde extra starka lampor. När vi samlades framför den massiva bergsöppningen till Taft-tunneln förklarade en parkvakt några av farorna på leden. Bland annat djupa diken längs kanterna, ojämna väggar och fullständigt mörker. Otåligt fortsatte vi in i tunneln. När vi cyklat bara några minuter omgavs vi av det väntade nattsvarta mörkret. Lamporna som jag hade tagit med visade sig inte räcka till och mörkret tog över. Plötsligt började jag känna mig ängslig, förvirrad och vilsen. Jag skämdes för att berätta om min oro för mina vänner och för familjen. Fastän jag var en van cyklist kändes det nu som att jag aldrig suttit på en cykel förr. Jag kämpade för att hålla mig upprätt och kände mig mer och mer förvirrad. Slutligen, efter att jag berättat om obehaget för de som var närmast mig, kunde jag hålla mig närmare det starkare skenet från en väns lyktor. Faktum är att alla i gruppen började bilda en tät ring omkring honom. Genom att hålla oss nära honom och lita på hans ljus och på gruppen samlade ljus fortsatte vi längre och längre in i tunnelns mörker. Och efter vad som kändes som timmar såg jag ett mycket litet ljus. Nästan omedelbart började jag känna mig säker på att allt skulle gå bra. Jag fortsatte framåt och litade på både mina vänners ljus och på det lilla ljusskenet som blev allt större. Mitt självförtroende ökade och allt eftersom ljuset blev större och starkare. Långt innan vi nådde slutet av tunneln behövde jag inte längre mina vänners hjälp. All oro försvann när vi snabbt cyklade mot ljuset. Jag kände mig lugn och säker långt innan vi cyklade ut i värmen och morgonljuset. Vi lever i en värld där vår tro utsätts för många utmaningar. Vi kanske känner oss säkra på att klara av utmaningarna bara för att finna att vi inte förberett oss tillräckligt. Och precis som mina vänner hade varnat mig för mörkret, varnas vi idag. Apostlars röster manar oss att förbereda oss och skaffa den andliga kraftens starka ljus. Vi kan också känna skam och obehag eller bli andligt förvirrade när vi stöter på en utmaning för vår tro. Vanligtvis avgörs intensiteten och varaktigheten i dessa känslor av hur vi reagerar på vår utmaning. Om vi inte gör något åt den kanske tvivel, högmod och till sist avfall driver oss bort från ljuset. Jag lärde mig några viktiga saker där inne i tunneln. Låt mig nämna några av dem. För det första, hur intensivt tvivlets mörker än är, väljer vi hur länge och i vilken grad vi låter det påverka oss. Vi måste komma ihåg hur mycket vår himmelske fader och hans son älskar oss. De överger oss aldrig, inte heller låter de oss bli besegrade om vi söker deras hjälp. Kom ihåg Petrus upplevelse på de hotande vågorna i Galileiska sjön. När Petrus kände det kalla mörkret sluta sig om honom insåg han genast sitt dilemma och valde att i samma ögonblick ropa på hjälp. Han ifrågasatte inte frälsarens makt att rädda honom. Han ropade bara, Herre hjälp mig. I våra liv kan frälsarens utsträckta hand ges genom hjälp från en pålitlig vän, en ledare eller en kärleksfull förälder. Medan vi kämpar i mörkret är det inte fel att under en tid lita på skenet från de som älskar oss och vill vårt allra bästa. Om vi tänker efter noga, varför skulle vi lyssna på de ansiktslösa, cyniska röster från de stora och rymliga byggnaderna i vår tid och ignorera vädjanden från de som verkligen älskar oss? Vissa ständiga nejsägare föredrar att bryta ner istället för att bygga upp och håna hellre än att upplyfta. Deras hånfulla ord kan komma in i våra liv ofta genom blixtsnabba elektroniska förvrängda bilder som noggrant och avsiktligt satt samman för att tillintetgöra vår tro. Är det klokt att lägga vår eviga välfärd i händerna på främlingar? Är det klokt att ta emot upplysning från de som inte har något ljus? Eller kanske har en egen agenda som är dold för oss? Dessa anonyma personer, om de presenterade sitt sanna jag, skulle aldrig få någon tid av oss. Men eftersom de utnyttjar sociala medier där de inte granskas får de oförtjänt trovärdighet. Att lyssna till de som förlöjligar heliga ting för oss längre bort från frälsarens frälsande, livgivande ljus. Johannes skriver, Jesus talade åter till dem och sade, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Kom ihåg att det som verkligen älskar oss kan hjälpa oss att bygga upp vår tro. På samma sätt som jag skämdes i tunneln kan vi också skämmas för att be om hjälp när vi tvivlar. Kanske är vi som andra har sett upp till för att hämta styrka och nu behöver vi hjälp. När vi inser att det är ljus och den tröst som frälsaren erbjuder är allt för värdefullt att offra för stoltheten kan kyrkans inspirerade ledare, föräldrar och pålitliga vänner hjälpa oss. De står redo att hjälpa oss få den andliga bekräftelse som kan stärka oss mot trons utmaningar. För andra, vi måste lita på Herren för att kunna utveckla egen andlig kraft. Vi kan inte lita på andras ljus i evighet. Jag visste att mörkret i tunneln inte skulle bestå om jag fortsatte cykla bredvid min vän och som en i gruppen. Men mitt hopp var att jag skulle kunna fortsätta på egen hand så fort jag såg ljuset. Herren lärde oss, närma er mig och jag ska närma mig er. Sök mig flitigt och ni ska finna mig. Be och ni ska få, bulta och det ska öppnas för er. Vi måste agera i förväntan att Herren ska uppfylla sitt löfte att befria oss från mörkret om vi närmar oss honom. Men motståndaren försöker övertyga oss om att vi aldrig har känt andens inflytande och att det är lättare att bara sluta försöka. President Dieter F. Uchtdorf råder oss att tvivla på våra tvivel innan vi tvivlar på vår tro. En ung man i min församling sa nyligen, det finns sånt som jag har känt och som jag inte kan förklara kan förklaras på annat sätt än att det kommer från Gud. Det är andlig integritet. När vi ställs inför frågor eller frestas att tvivla bör vi minnas de andliga välsignelser och känslor som genomträngt våra hjärtan och liv i det förgångna och välja att tro på vår himmelske fader och hans son Jesus Kristus. Det påminner mig om rådet vi får i en välkänd psalm. Vi vet att Gud ska beskärma för de dagar som flytt vid det sätt. När vi bortser från eller förringar tidiga andliga upplevelser drar vi oss undan Gud. Vårt sökande efter ljud förbättras genom vår villighet att känna igen det när det lyser i våra liv. Nutida skrifter definierar ljuset och ger ett löfte till den som tar emot det. Det som är av Gud är ljus och den som tar emot ljus och förblir i Gud får mer ljus. Och detta ljus växer sig klarare och klarare fram till den fullkomliga dagen. Precis som när vi cyklade mot ljuset, om vi inte ger upp skiner hans inflytande att klarare våra liv. Liksom ljuset i slutet av tunneln skänker hans inflytande oss tillit, beslutsamhet, välbefinnande och det allra viktigaste, förmågan att veta att han lever. För det tredje, inget mörker är så kompakt, så hotfullt eller så svårt att det inte kan övervinnas av ljuset. Elder Neil L. Anderson lärde nyligen, när ondskan tilltar i världen uppvägs detta av större andlig kraft hos de rättfärdiga. När världen glider bort från sina andliga förtöjningar förbereder Herren vägen för dem som söker honom genom att erbjuda större trygghet, starkare bekräftelse och större tillit i deras andliga utveckling. Den heliga andens gåva lyser klarare i den tilltagande skymningen. Bröder och systrar, vi har inte lämnats ensamma att påverkas av varje infall och ändring i världens inställning, utan vi har förmågan att välja att tro istället för att tvivla. För att få tillgång till den utlovande kompenserande andliga kraften måste vi välja att vara lyhörda för profetens råd. Känna igen och handla efter andliga maningar. Lyda Guds befallningar och söka personlig uppenbarelse. Vi måste välja. Må vi välja frälsarens ljus. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, brethren.
Tack bröder. Vi är tacksamma för alla som har talat till oss denna eftermiddag och för den vackra musiken som framförts av de här ljuvliga barnen. Vi påminner bröderna om det allmänna prästadomsmöte som börjar i konferenscentret ikväll klockan 18.00 Salt Lake City-tid. Tabernakelkörens landsomfattande utsändning imorgon sker mellan 9.30 och 10.00 Salt Lake City-tid. Söndagens förmiddagsmöte följer direkt därefter. Nu har vi nöjet att höra från Elsa James B. Martina i det 70s korum. Efter honom talar sen Esther Dallin H. Oaks i det 12 apostlarnas korum som blir vår avslutande talare det här mötet. Efter Esther Oaks tal sjunger kören Jag vet, han älskar mig. Tacksägelse får vi sen av Esther Yasuhiko Yamashita i de 70s korum.
When I was a young man, my parents joined the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
We knew that. När jag var en ung man så blev mina medlemmar medlemmar i kyrkan. Mina föräldrar medlemmar i kyrkan. Efter det överraskande tillkännagivandet började mina bröder och jag också lyssna på missionärerna. Och båda mina bröder tog emot återställelsens budskap med glädje. Fastän jag var nyfiken var jag inte intresserad av att förändra mitt liv. Men jag följde ändå uppmaningen att be för att få veta om mormons bok var Guds ord. Men jag fick inget svar. Du kanske undrar varför vår himmelska fader inte besvarade den bönen. Det gjorde sannoliken jag. Jag har sedan dess lärt mig att Moronis löfte är korrekt. Gud besvarar våra böner om evangeliets äkthet. Men han besvarar dem först när vi har ett uppriktigt hjärta med ärligt uppsåt. Han svarar inte bara för att stilla vår nyfikenhet. Kanske det finns något i ditt liv som du undrar över. Kanske finns det ett problem som du inte riktigt vet hur du ska möta. Idag vill jag delge några tankar som kan hjälpa dig att få svaren eller hjälpen du behöver. Det börjar med att vara omvänd till Jesu Kristi evangelium. Hjärtats tillstånd. Jag har tänkt på berättelserna om flera olika personer i skrifterna. Ta till exempel Laman och Lemuel. Liksom Nefi var de följda av goda föräldrar och blev undervisade i allt sin fars lärdom. Ändå klagade de över att deras far var en man som såg syner. Från deras synvinkel trotsade hans beslut all logik eftersom de inte förstod det som hör Gud till. Och därför ville de inte tro. Det är intressant att notera att deras val gav dem tillgång till potentiellt trosstärkande upplevelser. De lämnade sitt hem och sina rikedomar. De led under sina vandringar i vildmarken. Så småningom hjälpte de till att bygga båten och de kom överens om att resa till ett okänt land. Nefi gick igenom precis samma upplevelser. Men byggde dessa handlingar upp deras tro? Nefis tro stärktes, men Laman och Lemuel blev allt mer cyniska och arga. De här bröderna såg och hörde till och med en ängel. Men ack, de fortsatte att tvivla. Jordelivet är inte lätt för någon av oss. Vi sattes till jorden för att vi blir prövade. Vår respons på livets upplevelse har ofta stor inverkan på våra vittnesbörd. Tänk på några av Lamans och Lemuels reaktioner. De knotade när deras far bad dem göra något svårt. De försökte hämta mässingplåtarna. Men när de inte lyckades skar de upp. Deras attityd var, vi har försökt, vad mer kan vi göra? Det fanns till och med en tid när de var bedrövade över att ha gjort fel och vädjade om förlåtelse. De bad och blev förlåtna. Men i skrifterna står det att senare återgick de till att klaga och de vägrade att be. De kom till Nefi och sa att de inte förstod de ord deras far hade talat. Nefi frågade dem om de hade frågat Herren. Lägg märke till deras svar. Det har vi inte. Ty Herren tillkännager inte något sådant för oss. Nefis svar till bröderna är en nyckel för oss till hur vi återkommande kan få svar på våra böner. Hur kommer det sig att ni inte lyder Herrens befallningar? Hur kommer det sig att ni inte vill förgå, att ni vill förgås för era hjärtans hårdhets skull? Kommer ni inte ihåg vad Herren har sagt? Om ni inte förhärdar era hjärtan utan ber till mig med tro och tror att ni ska få och noggrant lyder mina befallningar, skall förvisso detta tillkännages för er. Jag känner några återvända missionärer som har haft obestridliga andliga upplevelser, men bristen på vissa andliga vanor tycks ha fått dem att glömma de gånger Gud har talat till dem. Till dessa återvända missionärer och till oss alla, om ni har känt er manade att sjunga sången om den återlösande kärleken, så frågar jag er, har ni den känslan nu? Om ni inte har den känslan nu, kan ni känna den igen. Men betänk Nefis ord. Var lydig. Kom ihåg de gånger du har känt anden tidigare och be i tro. Ditt svar kommer och du kommer att känna frälsarens kärlek och frid. Det kanske inte kommer så snabbt eller på det sätt som du önskar, men svaret kommer. Ge inte upp. Ge aldrig upp. Nu kan vi jämföra Laman och Lemuel med Mosias söner. Båda grupperna växte upp i rättfärdiga familjer, men båda gick vilse. Båda kallades till omvändelse av en ängel, men vad var annorlunda med Mosias söners upplevelse? Deras missionsframgångar är oförglömliga. Tusentals omvändes till Herrens vägar. Men vi glömmer ofta att när de påbörjade sitt missionsarbete var deras hjärtan nedslagna och de stod i begrepp att vända tillbaka. Då tröstade Herren dem. De blev manade av Herren att uthärda tålmodigt. Varför stärkte Mosias söners prövningar deras tro och hängivenhet istället för att få dem att knorra eller tvivla? Nyckeln är att de hade blivit starka i kunskapen om sanningen. Ty de var män med sunt förstånd och de hade flitigt utforskat skrifterna för att de skulle kunna få kännedom om Guds ord. Vi möter alla prövningar och har frågor, men kom ihåg att vi måste hålla ständigt fast vid ledstången av järn. Kristi ord ska tillkännage för oss allt vi bör göra. Vi måste studera skrifterna dagligen i våra liv, för det öppnar dörren till uppenbarelser. För Mosias söner är detta inte allt. De hade hängivit sig åt mycket bön och fasta, och därför hade de profetians ande och uppenbarelsens ande. Bön och fasta gör oss mottagliga för andliga maningar. Samtal med vår himmelske fader samtidigt som vi avstår från mat och dryck låter oss lossa orättfärdiga bojor och lösa okets band. Bön tillsammans med fasta gör så att när vi åkallar ska Herren svara. När vi ropar ska han säga, se, här är jag. Dessa personliga religiösa vanor, lydnad, skriftstudier, bön och fasta stärkte Mosias söner. Avsaknaden av samma personliga religiösa vanor var en stor anledning till att Laman och Lemuel lämnades sårbara för frestelsen att tvivla. Om du har känt dig frestad att knota, om du har tvivel som lett till otro, om prövningar tycks större än du kan uthärda, vänd dig då till honom. Om du har vänt dig bort eller bortförklarat ditt handlande, vänd dig till honom. Kommer du ihåg när han talade frid till ditt sinne? Vilket större vittnesbörd kan du få än det som kommer från Gud? Fråga dig själv, är jag lika bra på att leva som Kristus nu som jag var förr? Snälla, vänd dig till honom. Får jag återvända till min personliga berättelse? Till slut började jag bli uppriktig. Jag minns när missionären som undervisade mig frågade mig om jag var redo att döpas. Jag svarade att jag fortfarande hade frågor. Den här kloke missionären sa att han kunde besvara mina frågor, men jag skulle svara på hans först. Han frågade mig om Mormons bok var sann och om Joseph Smith var en profet. Jag sa att jag inte visste, men att jag ville veta. Mina frågor ledde till större tro. För mig kom svaret inte som en enda händelse utan som en process. Jag märkte att när jag prövade orden och började utöva tro blev Mormons bok välbehaglig för mig. Upplyste mitt förstånd och verkligen utvidgade min själ. Till sist fick jag den upplevelse som skriften kallar att det sväller i bröstet. Det var då som jag önskade att bli döpt och överlämna mitt liv till Jesus Kristus. Jag vet med säkerhet att Mormons bok är Guds ord. Jag vet att Joseph Smith var en profet. Det finns fortfarande saker som jag inte förstår, men mitt vittnesbörd om sanningen leder mig närmare frälsaren och bygger upp min tro. Bröder och systrar, kom ihåg Nefi och Moisias söner som hade andliga upplevelser och sedan handlade i tro. Så svaren kom och deras trofasthet växte. Jämför det med Laman och Lemuel som tvivlade och knotade. Trots att de ibland handlade på rätt sätt är gärningar utan tro död. Vi måste ha tro tillsammans med gärningar för att få svar. Jag hoppas när du har lyssnat den här morgonen att anden har talat till ditt sinne och hjärta om något som du kan göra för att få dina frågor besvarade eller för att hitta en inspirerad lösning på problem du står inför. Jag ber högtidligt vittna om att Jesus är Kristus. Vänd dig till honom så blir dina böner besvarade. I Jesu Kristi namn. Amen.
In mortality, we have the certainty of death.
I dödligheten så vet vi med säkerhet att vi kommer att uppleva döden och syndens börda. Jesu Kristi försoning kompenserar för dessa två jordlivets självklarheter. Men förutom död och synd så har vi många andra utmaningar att kämpa med i livet. Tack vare den försoningen så kan vår frälsare ge oss den styrka vi behöver för att klara av de här jordiska utmaningarna. Det är mitt ämne idag. De flesta skriftställen om försoningen handlar om att frälsaren bröt dödens band och led för våra synder. I en predikan som nedtecknats i Mormons bok undervisade Alma om de här grunderna, men han gav också vår tydligaste försäkran som finns i skrifterna om att frälsaren också upplevde sitt folks smärtor, sjukdomar och svagheter. Alma beskrev denna del av frälsarens försoning så här: och han ska gå ut och lida smärta och bedrövelser och frestelser av alla slag. Och detta för att det ord ska kunna uppfyllas som säger att han ska ta på sig sitt folks smärta och sjukdomar. Tänk på det. Under sin försoning så led frälsaren smärta och bedrövelser och frestelser av alla slag. Som president Boyd K. Packer förklarade, han hade ingen skuld att betala. Han hade inte gjort något fel. Ändå utstod han all den samlade skuld, sorg, smärta och förödmjukelse. Alla de mentala, känslomässiga och fysiska plågor som människor någonsin känt. Han utstod dem alla. Varför genomled han dessa jordiska utmaningar av alla slag? Alma förklarade, och han ska ta på sig deras skröpligheter så att hans inre kan fyllas av barmhärtighet i köttet. Så att han i köttet ska kunna veta hur han ska bistå sitt folk i enlighet med deras skröpligheter. Till exempel, aposteln Paulus förklarade att eftersom frälsaren har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas. På liknande sätt så lärde president James E. Faust, eftersom frälsaren har genomlidit vad som helst och allt som vi någonsin kan känna eller uppleva, kan han hjälpa de svaga att bli starkare. Vår frälsare upplevde och genomled till fullo alla jordiska utmaningar i köttet. Så att han kan förstå i köttet hur han ska bistå, vilket betyder att ge lindring eller hjälp, sitt folk i enlighet med deras skröpligheter. Därför så förstår han våra prövningar, vår sorg, våra frestelser och våra lidanden. Eftersom han villigt upplevde dem alla som en viktig del av sin försoning. Och på grund av detta ger hans försoning honom förmågan att bistå oss, att ge oss styrka att klara av allt. Även om Almas undervisning i det sjunde kapitlet är det tydligaste av alla skriftställen om den här viktiga delen av försoningen, så undervisas den också genom hela skrifterna. I början av sin verksamhet förklarade Jesus att han var sänd att hela de förkrossade. Bibeln berättar ofta att han helade människor från deras sjukdomar. Mormons bok berättar att han helade dem som led på något sätt. Matteus evangeliet förklarar att Jesus botade folket för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja. Han tog på sig våra svårigheter, våra sjukdomar bar han. Jesaja lärde att Messias skulle bära våra sjukdomar och våra smärtor. Jesaja lärde oss också att han skulle styrka oss. Frukta inte, ty jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig. Därför så sjunger vi: ej räds, jag är med dig, nu frimodig var. Se, jag är din Gud, städs mitt bistånd du har. Jag styrker dig, hjälper och uppehåller dig med stöd av min rättfärdiga, mäktiga hand. På tal om några av sina egna jordiska utmaningar så skrev aposteln Paulus: allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och därmed ser vi att frälsaren genom sin försoning har makten att bistå, att hjälpa i varje jordisk smärta och svårighet. Ibland helar hans kraft en skröplighet, men skrifterna och våra erfarenheter lär oss att ibland så bistår eller hjälper han genom att ge oss styrka eller tålamod att uthärda våra skröpligheter. Vilka är de jordiska smärtor och bedrövelser och skröpligheter som vår frälsare upplevde och genomled? Vi får alla uppleva smärta, bedrövelse och skröpligheter förr eller senare. Förutom sånt som vi får uppleva på grund av våra synder är jordelivet fyllt av återkommande svårigheter, sorger och lidanden. Vi och de vi älskar blir sjuka. Och någon gång får var och en av oss också uppleva smärtor av svåra skador eller andra fysiska eller mentala svårigheter. Vi lider alla och sörjer när någon vi älskar dör. Vi upplever alla misslyckanden i våra personliga ansvar, våra familjerelationer eller våra arbeten. När en maka eller ett barn avvisar det som vi vet är sant och lämnar rättfärdighetens stig, då upplever vi en särskilt svår smärta. Precis som den förlorade sonens far i Jesus minnesvärda liknelse. Som psalmisten förkunnade: den rättfärdige måste lida mycket, men Herren räddar honom ur allt. Därför innehåller våra psalmer denna sanna försäkran: jorden har ingen sorg som himlen inte kan bota. Det som botar oss är vår frälsare och hans försoning. Särskilt sårande för tonåringar är känslan av utstötthet. När kamrater tycks delta i glatt umgänge och aktiviteter och medvetet stänger de ute. Rasbaserade och etniska fördomar orsakar annan smärtsam utstöddhet för unga och för vuxna. Livet har många andra utmaningar som arbetslöshet eller andra bakslag i våra planer. Jag talar fortfarande om jordiska skröpligheter som inte orsakas av våra synder. Vissa är födda med fysiska eller mentala handikapp som orsakar personligt lidande för dem och svårigheter för dem som älskar att ta hand om dem. För många är depressionens åkomma smärtsam eller permanent funktionsnedsättande. Ett annat tungt lidande är att vara ensamstående. De som lider av denna omständighet bör minnas att vår frälsare upplevde även den sortens smärta och att han genom sin försoning skänker styrka att klara av det. Få handikapp är mer hämmande i vår fysiska och andliga liv än beroenden. Några av dem, som beroendet av pornografi eller droger, har troligtvis uppkommit på grund av syndiga handlingar. Även när man har omvänt sig från handlingarna så kan beroendet finnas kvar. Det förlamande greppet kan också avhjälpas genom den beslutsamma styrka som finns genom frälsaren. Detsamma gäller den svåra utmaning som de som har satts i fängelse för brott upplever. Ett brev som skickades nyligen vittnar om den styrka som kan ges också till någon i den situationen. Citerar: jag vet att vår frälsare vandrar omkring här och jag har ofta känt Kristi kärlek inom dessa fängelsemurar. Slutcitat. Jag älskar vittnesbördet från vår poet och vän Emma Lou Thane. I en text vi nu sjunger som en psalm skrev hon: var ska jag finna frid? Vem ska mig trösta? Vem ska mig leda tryggt i jordlivets strid? När hjärtat lider av agg eller vrede, när själen våndas svårt, var finns det frid? När livets väg är mörk, skymdes av tårar, när dimman tätnade och solen försvann, vem räckte ut sin hand? Vem gav mig trygghet? Vem förstod min nöd? Han, bara han. Vem kan få hjälp och styrka genom Jesu Kristi försoning? Alma lärde att frälsaren skulle ta på sig sitt folks smärtor och sjukdomar och bistå sitt folk. Vilka är hans folk i det här löftet? Är det alla som har levt? Alla som får uppstå tack vare försoningen? Eller är det bara de utvalda kärnorna som gjort sig värdiga genom förrättningar och förbund? Ordet folk har många betydelser i skrifterna. Den betydelse som passar bäst in i läran att frälsaren bistår sitt folk är den betydelse som Ammon använde när han lärde att Gud kommer ihåg alla folk i vilket land det än må befinna sig. Det är också vad änglarna menade när de förkunnade Jesusbarnets födelse. Bud om en stor glädje för hela folket. På grund av sin försoningsupplevelse i dödligheten så kan vår frälsare trösta, hela och styrka alla män och kvinnor överallt. Men jag tror att han bara gör det för de som söker honom och ber om hans hjälp. Aposteln Jakob lärde: ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er. Vi kvalificerar oss för den välsignelsen när vi tror på honom och ber om hans hjälp. Det finns miljontals gudfruktiga människor som ber till Gud om att bli lyfta ur sina svårigheter. Vår frälsare uppenbarar att han steg ner under allt. Som äldste Neil A. Maxwell lärde, genom att nedsjunkit under allting förstår han fullkomligt och personligen hela spektrat av mänskligt lidande. Vi kan till och med säga att eftersom han har nedstigit under allt så är han perfekt placerad för att kunna lyfta oss och ge oss den styrka vi behöver för att uthärda våra svårigheter. Vi behöver bara be om det. Många gånger i nutid uppenbarelse förkunnar Herren: om ni därför ber mig skall ni få. Om ni bultar ska det öppnas för er. Ja, på grund av sin allomfattande kärlek så hör och besvarar vår himmelske fader, hans älskade son Jesus Kristus, på rätt sätt bönerna från alla de som söker dem i tro. Som aposteln Paulus skrev: vi har satt vårt hopp till Gud som är frälsaren för alla människor, först och främst de som tror. Jag vet att det här är sant. Vår frälsares försoning gör mer än lovar oss odödlighet genom en universell uppståndelse och ger oss möjligheten att bli renare från synd genom omvändelse och dop. Hans försoning ger oss också möjlighet att åkalla honom som har upplevt alla våra jordiska skröpligheter för att ge oss styrka att bära jordelivets bördor. Han känner våra kval och han finns där för oss. Som den barmhärtiga samariten, när han finner oss sårade vid vägkanten, förbinder han våra sår och sköter om oss. Den helande och stärkande kraften i Jesus Kristus och hans försoning finns för oss alla som ber om den. Jag vittnar om det, liksom jag också vittnar om vår frälsare som gör allt sammans möjligt. En dag kommer alla jordelivets bördor att försvinna och det kommer inte längre att finnas någon plåga. Jag ber att vi alla ska förstå hoppet och styrkan i vår frälsares försoning, löftet om odödlighet och möjligheten att få evigt liv och den stödjande styrka som vi kan få om vi bara ber om den. I Jesu Kristi namn. Amen.
Yeah. Our dearest heavenly Father.
Vår älskade himmelske fader. Vi böjer ödmjukt våra huvuden och uttrycker vår kärlek och vår uppskattning till dig. Vi tackar dig, himmelske fader, för förmånen att få samlas denna dag och vara en del av och vittne till röstningen till stöd för dessa nya apostlar som ska stå som särskilda vittnen om Herren Jesus Kristus på jorden idag. Fader, med glädjefulla hjärtan ber vi att din styrka och din nåd ska uppehålla alla dina apostlar och profeter i det viktiga arbete som de måste utföra. Vi är så tacksamma för alla dessa kyrkans ledare och deras stora exempel, visa råd och oerhörda arbete. Fader, välsigna dem. Välsigna deras familjer och välsigna oss alla. Alla vi medlemmar, missionärer och ledare. Så att vi kan arbeta tillsammans för att påskynda frälsningsverket. Fortsätt att välsigna denna konferens. Att din ande ska vara med oss. I din sons Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 185th.
Detta var en utsändning från 185:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna hade valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. Musik under mötet framfördes av en kör av primärbarn från stavar i Riverton, Utah. Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.